Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Dagens avsnitt är sponsrat av Prime Crime. Det är en app med tusentals svenska rättegångar. Dessutom så läggs minst 10 nya rättegångar till varje vecka året runt. Så ladda ner appen, du kan kika runt där helt fritt och se vad som finns där. Och Prime Crime erbjuder även en 3 dagars gratis provperiod för att du ska kunna prova tjänsten.
Skulle du välja att bli prenumerant så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden eller ett reducerat pris på 2 månader vid årsbetalning. Och du kan avsluta precis när du vill.
Dan, vad har du lyssnat på det senaste?
Ett fall som har berört mig otroligt mycket är mordet på 12-åriga Adriana. Ett exempel på hur urskillningslöst gängvåldet har blivit. Hon är 12 år och hon är inte den menade måltavlan, men hon dör ändå för gängvåldet.
Ja.
Hej, Dan här som kommer in innan musiken. Vill du att Mördarpodden ska komma ut varannan vecka istället för den sista dagen i varje månad? Det vill vi också, men det kostar pengar att göra poddar. Så vi letar efter annonsörer. Nextdoor-annonsen när vi hade de första avsnitten fungerar inte längre. Och vi har i dagsläget i slutet av juni 2019 inga annonsörer. Men det finns ett till sätt. Vi använder oss av en sajt som heter patreon.com där man kan gå in och sponsra podden. Det är alltså en sorts crowdfunding, ungefär som Kickstarter. Du går in och bidrar med en summa per avsnitt och det är ett ömsesidigt avtal. Så gör vi avsnitt så betalar du pengar. Men gör vi inga avsnitt så betalar du inga pengar. Sajten heter patreon.com. Gå in där och sök på Mördarpodden. Jag har även lagt upp en video på Mördarpoddens YouTube-kanal där jag visar hur man gör. Och om vi hittar 200 personer som vi sponsrar varje avsnitt med $2, då kommer vi ju kunna komma ut varannan vecka. Okej, nu blir det allvarligt. Varning för det här avsnittet.
Du lyssnar på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Måhlén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt.
Jag heter Dan Hörning och med mig har Josefin Måhlén.
Mm, det stämmer.
Vad ska vi prata om för fall idag?
Idag ska vi prata om ett väldigt tragiskt fall. Och alla fall vi tar upp är ju tragiska. Men i dagens avsnitt så kommer vi berätta om ett mord på ett litet barn som utfördes av 2 andra barn på ett väldigt, väldigt grymt sätt. Och det här är alltså ett av de mest brutala brotten i brittisk historia och det är mordet på James Bulger. Så vi vill verkligen ge ut en varning. Ja, det är ju såklart extra känsligt när barn är inblandade.
Ja, många av er
tycker just att ni inte kan lyssna på avsnitt där barn far illa. Här är barn som far illa på alla sidor. Det är barn som är gärningsmännen, det är barn som är offret. Men det finns också något annat speciellt med avsnittet. Det är skrivet av självaste Bokhärman.
Bokhärman har ju varit en stor hjälp i tidigare avsnitt. Jag tänker på Somosierra och även Junko. Och denna gången så har ju Bokhärman skrivit manuset helt själv. Så stort tack till Bokhärman verkligen.
Ja, tack så jättemycket. Skriv mer manus, Bokhärman.
Ja, gör det.
Ja, vi gillar det, manus. Mm. Och stort tack förstås till Erik Segerstedt som har gjort vårt grymma intro Killing State of Mind. Och han har ju också släppt ny musik. Det är en EP/album, heter Blood from a Stone. Och man kan lyssna på Spotify och iTunes.
Mm. Men nog med alla dessa fantastiska saker.
Ja, nu ska det bli riktigt mörkt. Mm. Nästan junko-mörkt.
Precis.
James Patrick Bulger föddes den 16 mars 1990 i Liverpool i England och i en stadsdel som heter Merseyside. Och det är i Liverpool den här fruktansvärda historien kommer att utspela sig.
Mm. Och det finns inte jättemycket bakgrundsinformation om James. Och det är väl inte så konstigt för han blev ju bara 3 år gammal.
Till och med 2 år och 11 månader.
Mm. Men vi går direkt på dagen då något väldigt fruktansvärt hände.
Ja.
Den 12 februari så åker James med sin mamma Denise till New Strand Shopping Center. De går runt där och handlar och sista affären de skulle besöka var Tim's Butcher. Och det är alltså en slakteriaffär och detta var runt 15.40, alltså 24. Under en kort tid när Denise var inne där så distraherades hon med handlingen och då blir James bortrövad. Och det finns bilder från övervakningskameran 15.42 som visar att James lämnar varuhuset med 2 äldre pojkar. Dessa 2 pojkar var John Venables och Robert Thompson. Båda de här pojkarna var 10 år gamla. På övervakningsfilmen så ser man att John håller James i handen när de går ut och att Robert går i förväg. John och James hade den 12 februari skolkat från skolan och den här dagen spenderade de med att hänga i köpcentrumet och bete sig så illa i nästan alla butiker så att de blev utslängda därifrån. De ägnade sig även åt att snatta. De snodde frukt och godis och smink. Och de snodde bland annat batterier, färg, pennor och en trolldocka. För det var nämligen så att Robert samlade på de här trolldockorna. Och det här gjorde de för att de tyckte det var skoj och lite spännande då. Det de kommer göra sen, lite framåt eftermiddagen, är att de kommer fram till att de skulle ju ta ett barn.
Enligt Robert så var det här Johns idé. Han påstår att John ska ha sagt: "Let's get a kid, I haven't hit one for ages." Men enligt John ska det ha varit Roberts idé. Och att Robert ska ha sagt: "Let's get this kid lost. Let's get him lost outside. So when he goes into the road he'll get knocked over." Så alltså på svenska då så skulle John ha sagt till Robert: "Nu tar vi en unge. Jag har inte slagit någon på länge." Medan John säger att det var Roberts idé och att Robert skulle ha sagt: "Låt oss ta en unge, få ungen att gå vilse så att han går ut i vägen och blir överkörd."
Och det är ju oklart vem som berättar sanningen. Det kanske är båda, men idén om att ta och kidnappa en pojke hade i alla fall startats. De försökte ta en annan pojke först, som även han var 2 år gammal. Men när de var på väg och lurade med sig honom så får hans mamma syn på detta och ropade på pojken. Och då stannade John och Robert och sa till pojken att springa tillbaka. Men strax innan 15.42 så stod John och Robert i närheten av The Butcher Shop. Då de hade tänkt att de skulle stjäla godis. Men kiosken var stängd och de stod och funderade på vad de skulle göra härnäst. Det var då som John fick syn på James vid ingången till affären. Och de gick fram till James och John sa till James: "Come on baby." De fick med sig James och John höll honom i handen och ledde honom ut. Och det är nu då som de fångas på övervakningskameran 15.42. John håller James i handen och Robert går före. Och på min blogg josefinmolin.se så finns alla bilder för det här fallet. Klockan 16.15 ringer Denise förtvivlat till polisen och anmäler sin son. Alltså måste vara fruktansvärt att inse att han är helt borta.
Och hon märker du ganska snart efteråt. Ja. Och de skriker ut i varuhuset då på högtalarna så här, kan lille James komma till sin mamma? Men det finns ingen James kvar.
Hon gick först och letade såklart och sen så kontaktade hon säkerhetsvakterna på köpcentrumet då. Och efter att John och Robert hade fört med sig James ut ur köpcentret så tar de pojken på en cirka 4 kilometer lång promenad. Mm. James grät och kämpade emot. Han grät efter sin mamma. Alltså det är så... Men ja, pojkarna ignorerade det och de fortsatte gå. Och hela tiden så höll John James hand. De gick ner till en avsidesplats nere vid kanalen som heter The Leeds and Liverpool Canal. Här börjar våldet mot pojken. Vem av John och Robert som började är oklart, för de skyller på varandra i efterhand här då. Men någon av pojkarna lyfter upp James och släpper honom på huvudet.
Varför det?
Och det får mig att bara tänka på hur liten James är också. Man kan göra så när man är 10 år.
Ja.
Detta ledde till ansiktsskador och en bula i pannan. Och James börjar ju såklart storgråta och John och Robert får lite panik och lämnar James där. Men de går snabbt tillbaka och tar med sig James igen. Men nu visste de inte riktigt var de skulle gå. Så de vandrade runt medan James grät efter sin mamma och vägrade gå. Och alltså vittnen som de stötte på, de vittnena såg det här. Men det var ingen som ingrep.
Det är massor av folk som ser det här.
Ja. Och det är till och med så att, för de fortsätter gå till sen eftermiddag. Och då bär John James om fötterna och Robert bär honom om runt bröstet. Och när de då stannar och vilar då, så passar de på att misshandla James genom att sparka och slå honom. Och även detta ser ett vittne, men hon drog för gardinerna och ignorerade det hon såg. Och en kvinna kommer fram till de här och frågar vad som föregick. Och då säger pojkarna att de har hittat honom så och att de var på väg till polisen. Och kvinnan trodde på dem och gav till och med vägbeskrivning till polisen.
Men följ med då.
Ja.
Hjälp de här stackars barnen.
Ja, det är fruktansvärt. Robert blir nervös och visste inte riktigt hur han skulle uppträda när vittnet pratade med dem.
Mm.
Men John, citattecken, tog hand om situationen och var helt lugn. 17:30 på kvällen så är de framme vid ingången till järnvägen som de har hamnat vid. De gick upp till järnvägsspåret och la James där och lämnade honom och började gå hem. Men de ville ju inte passera polisstationen så de vände tillbaka och gick fram till James igen som låg på järnvägsspåret. Det är nu som någonting händer, för man vet ju inte riktigt om de hade planerat att de skulle mörda honom eller om misshandeln gick till överdrift. Mordet på James i alla fall skedde mellan 17.45 till 18.30. Och det började med att de hällde färg på James ansikte och i hans vänstra öga.
Va?
De kastade stenar på honom, sparkade och slog honom med tegelstenar. De tog av honom skor, sockar, byxor och underbyxor. Och antagligen så har de också förgripit sig på James. Det finns inga bevis, utan det här är bara vad man tror. Och de slog honom med ett stålrör mot kropp och ansikte. De la batterier i hans mun och sedan täckte de hans ansikte med tegelstenar och lämnade han på spåret. Alltså, spåret är väldigt högt.
Ja, det är ett väldigt högt skena i spåret så att säga. Och är man knappt 3 år så ja, kan man ligga dubbelvikt över spåret ganska bra.
Mm. Och efter att de har lämnat honom så kommer ju tåget till slut och kör över James och delar honom på mitten.
Ja, och då ska vi påpeka att James var redan död. Han har inte dött av tåget.
Nej, precis. Han var redan död.
Det tåget gjorde var ju förmodligen väsentligt mindre än vad pojken gjorde.
Mm. När John och Robert lämnat James går de tillbaka till stan och går in i en videobutik och hänger där ett tag. Och plötsligt så kommer Johns ursinniga mamma in i affären och hon har ju letat efter John överallt. Hon tar med sig de båda pojkarna ut och skriker och slår pojkarna. Men Robert han springer iväg och springer hem. Den 14 februari, två dagar efter bortförandet, så hittas James kropp i närheten av järnvägen som heter Walton Enfield Railway Station. Och det var på förmiddagen som en tågingenjör såg något som liknade en docka på rälsen. Och det hände ofta att barn och unga slängde saker på tågrälsen. Mm. Så att han trodde ju först att det var en docka. Men på kvällen så kom han att tänka på den här försvunna pojken.
Ja, James Baldry hade förekommit i media överallt. Alltså James mamma var ju desperat vid det här laget. Pojken har varit försvunnen i två dagar. Hon är helt uppriven. Och hon har rivit upp himmel och helvete för att hitta sin lille pojke. Och det är så här han hittas. Mm. I två bitar. Och misshandlat till någonting som liknar köttfärs.
Då bestämmer sig tågingenjören att jag ringer polisen för säkerhets skull. Och när polisen kom fram till platsen så kunde de konstatera att kroppen var i två delar. Hans överkropp såg ut som... det var liksom en blodig klädhög i princip. Och hans nedre kroppshalva var nästintill naken. Man konstaterade att hans huvud och överkropp var lagt in mot mitten av rälsen och midjan över rälsen. I närheten av kroppen så hittade de ett stålrör som hade blod på sig, stenar och tegelstenar med blod på sig, tre stycken AA-batterier, blå färg och hans kläder till underkroppen hittades vid hans huvud dränkta i blod. James kropp hade många skador. Det var frakturer, sår, svullnader, rodnader och blåmärken på hela kroppen, men mest mot ansiktet. Senare vid obduktionen kunde man fastställa 48 stycken olika skador på James kropp. Och nu när vi hör om vad det var som hände,
mm,
så får man en enorm ilska såklart mot de här pojkarna.
Mm.
Och med all rätt. Det här är en fruktansvärd misshandel och tortyr som de har utsatt James för. Men igår när vi kollade på en dokumentär,
mm,
så fick vi höra lite ljud från förhören med de här två pojkarna som senare plockas in. Och jag tycker vi ska lyssna på dem för man blir väldigt paff. Vi blev väldigt paffa av att de var så otroligt, otroligt små.
Ja, det här är 10-åringar. De är jättesmå.
And you with John then? You shook your head. You shook your head.
Yeah, I told him to take him back.
You did what?
I told him to take him back.
You told him to take him back?
All right, Bobby. No, you're not getting all the blame. We're just asking your son. We're trying to find the truth.
Yeah, you'll make the blame.
Wait a minute, Bobby. Listen. Just calm yourself down for a minute, okay? You all right?
Yeah.
Den 18 februari tar polisen in Robert och John till förhör efter att de har fått in ett anonymt tips. Men det är från Johns mammas vän. Och hon hade då noterat att när John kom hem efter att han hade skolkat från skolan där på fredagen så hade han kommit hem med blå färg över sin jacka. På övervakningsbilderna så fick de ju också se att det rörde sig om unga gärningsmän.
De visste väldigt tidigt att det var barn de letade efter. Precis. Det kunde de även se på fingeravtrycken på brottsplatsen.
Så de tog det här tipset på allvar såklart och tog in Robert och John.
Och här tror jag är viktigt att påpeka att i Storbritannien så finns det ingen ålder Det finns inte som här i Sverige. Här i Sverige kan man begå vilket brott som helst om man är under 15 år och man kan inte straffas. Men det gäller inte alls i Storbritannien.
På polisstationen så tog de fingeravtryck, blodprover, hårprover och nagelprover. Johns fingeravtryck gav en matchning från en av affärerna som hade haft besök av pojkarna.
I förhören med Robert nekar han till att ha rört James. Han ska försöka få John att sluta. Han säger, I tried to get him off. He just kept hitting him and hitting him and hitting him. And I couldn't do nothing about it. Alltså jag försökte få honom att sluta, men han bara slog pojken och slog och slog. Och jag kunde inte göra någonting åt det. Han erkänner dock att han har nypt James och rört honom när han försökte dra ner honom från spåret, men att det var för mycket blod. Angående anklagelsen om vem som har tagit av James kläderna svarar Robert, I'm not a pervert, you know. Jag är inte pervers, förstår ni väl?
Och intervjuerna med John så nekar han först och säger att Robert är den elaka av dem och att John var rädd för Robert i skolan. Och det här är så... Jag blir så berörd av det här, för efter att föräldrarna till John berättar att de kommer älska honom oavsett vad han har gjort, erkänner han att jag gjorde det. Jag dödade honom. Och hur är det med hans mamma? Kommer ni berätta för henne att jag är ledsen? Senare i förhören så skyller han på Robert och säger att det var han som kom på idén och att det var han som skadade James och han själv hade bara kastat två små stenar och att han bara slog honom löst och försiktigt. Både John och Robert skyller på varandra och det var hela tiden den andras idé och den andra som hade gjort allting.
Väldigt rutinerat av två 10-åriga förstagångsförbrytare.
Ja,
mysteriet är ju verkligen hur någonting sånt här överhuvudtaget kan hända. Så att de lyckas ta James Baldrier precis och att ingen stoppar dem. Och det jag inte förstod innan vi gjorde researchen var att det pågick under så här lång tid. Mm. De släpar runt på den stackars pojken i 2 timmar innan de dödar honom. Och folk ser det och det händer ingenting.
Mm.
Och det är också vad i princip hela England tyckte när det hände. Det här blev ju ett upplopp. De ville ju lyncha pojkarna. Jag har sett bilder där folk springer fram och kastar sig mot bilen där pojkarna är för att i princip slå ihjäl dem.
Mm.
De flesta antog att Robert Thompson var den drivande av de 2 pojkarna. Robert kom från en hemsk hemmiljö. Han hade 5 äldre bröder som ofta slog honom. Hans mamma var alkoholist. Robert hade utvecklat en förmåga inte att söka upp problem utan att smita när det blev jobbigt. Han kunde då ljuga, gråta eller till och med ta stryk och titta trotsigt på den som gav honom stryk. Roberts pappa hade som hobby att slå sin fru, men det tröttnade han på och lämnade familjen då, så frun var ensam med 6 pojkar. Robert brukade som liten hjälpa sin mamma i köket och försöka se till att hjälpa henne med de här. Hon hade ju 6 barn då. Men när Robert var lite äldre så fick hans mamma en 7:e son. Och det var då lille Ben Thompson. Han hade förstås en annan pappa och Robert var hemskt irriterad på lille Ben. Och man tror då att Robert använde samma metoder mot den här nya lillebron som hans bröder har använt mot honom. Så att han brukade slå och skrämma sin lillebror. Den yngsta av de ursprungliga bröderna var Ryan. Och Ryan och Robert hade en väldigt nära kommunikation. På natten brukade de ligga i sängen tillsammans och suga på varandras tummar. Under Roberts rättegång så blev Ryan väldigt oregelig. Han kissade i sängen varje natt. Han tände eld på sitt rum och han blev väldigt tjock. Han var också avundsjuk på all uppmärksamhet som Robert hade fått i och med mordet. Och hans mamma Anne var då rädd att Ryan skulle försöka begå ett ännu värre brott. För att Ryan hade ju nu lärt sig att extraordinärt våld var ett sätt att komma undan det här hemska hushållet. Vid ett tillfälle hade Robert lämnat Ryan precis vid den här kanalen. För Robert visste att Ryan inte kunde hitta hem. Så han hade dumpat Ryan och sprungit därifrån precis på samma plats dit han tog James Baldur med John. Journalisten David Smith la fram en artikel att han trodde att det var Robert som hade kommit med idén att de skulle ta ett barn. Och att det egentligen var motiverat av Roberts ilska mot Ben, den här nya brodern som bara var 18 månader gammal när James Baldur dog. Att Robert ska ha betraktat James Baldur som en till irriterande bebis, precis som hans bror Ben. Och många av de skadorna som James Baldur hade fått var liknande skador som Robert hade fått av sina bröder. John Venables, alltså var född 13 augusti 1982. Hans föräldrar var Susan och Neil Venables. Neil jobbade med att köra gaffeltruck, men han var inte särskilt bra på det, så han hade ofta inget jobb. John hade två syskon, varav en var en äldre bror. Han var född med ett handikapp och hade svårt att kommunicera och fick ofta vredesutbrott. Han gick i en specialklass och Johns föräldrar spenderade huvuddelen av sin tid med att försöka kontrollera den här storebrodern och gav inte då tillräcklig tid och uppmärksamhet till John. John hade också en lilla syster, hon hade en utvecklingsstörning och fick också hamna på en specialskola. Men John, som tyckte att han var den normala syskonet, han fick ingen uppmärksamhet av sina föräldrar överhuvudtaget, tyckte han. Och hans lärare märkte att hans beteende ändrades 1991, alltså ja, 1,5-2 år innan mordet på James Baldur. Lärarna har noterat att John gjorde väldigt märkliga saker under lektionerna. Han gungade på sin stol, och det var inte så konstigt, men han stönade och gjorde konstiga ljud samtidigt som han gungade på stolen. En lärare placerade John längst fram så att hon skulle ha koll på vad han gjorde, men då nådde han fram till hennes kateder och där välte han ner saker. John kunde också slå sitt eget huvud mot möblerna i klassrummet eller stå på rasten och slå huvudet i väggen. Vid flera tillfällen kastade han sig själv på golvet så våldsamt att han slog sig och fick blåmärken. Han skar sig själv med saxar och slet ibland sönder sina egna kläder. Vid en lektion så strök John runt i klassrummet och när han trodde att ingen...
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Tittade så förstörde han teckningarna som andra barn hade gjort. Vid ett annat tillfälle klättrade John upp på sin skolbänk och började kasta saker på de andra barnen. Och en lärare kommenterade att han aldrig hade sett ett barn som betedde sig som John Venables. Vid ett annat tillfälle i klassen så tog John en linjal, kröp upp bakom en klasskamrat, en pojke, och började våldsamt strypa den andra pojken med linjalen. Läraren kunde inte avbryta det här utan var tvungen att kalla in en lärare från ett annat klassrum. Och tillsammans slet de bort John från den andra pojken. Till slut blev John tvungen att flytta till en annan skola. Han ansågs vara överstimulerad och hade ingen förmåga att fokusera. En lärare skrev ner att han var en lat unge. John klarade sig inte särskilt bra i skolan, men han verkar också ha fuskat i sina skoluppgifter och gjort dem sämre än vad de egentligen var för att han skulle få uppmärksamhet och att lärarna skulle behöva behandla honom som ett problem, för han var egentligen smart nog att klara av skolarbetet. Vissa lärare ger en helt annan bild av John Venables. De säger att han var en av de snällare barnen och de kände sympati för honom även efter mordet på James Baldrier. En lärare tyckte att John hade bett om hjälp och inte fått det.
Mm.
Och det var i den här skolan som John överfördes till som han träffade Robert Thompson. Robert hade också problem med skolarbetet och de hittade varandra. John och Robert brukade i sin nya klass då leta efter mobbningsoffer. Om ett barn var svagt eller hade något komplex så var John och Robert där och mobbade dem. Och tillsammans kände de sig båda starkare, för nu hade de en vän som var som dem. Och då började de skolka och stryka runt i shoppingcenter. Strax innan mordet på James Baldrier hade Johns mamma kommit på en idé om hon ändrade maten som John fick så skulle han bli lugnare. Det fungerade inte. Johns föräldrar var skilda och när han var med sin pappa Neil så bestämde pappa Neil att Robert Thompson var bara dålig. Så att när Robert dök upp för att leka med sin kompis John så hotade Neil Robert med stryk och jagade iväg honom. Pappa Neil sa också till John, nu håller du borta från den här pojken. Men det var Neil Venables som introducerade John för våldsamma filmer. För pappa Neil tyckte att det var väldigt roligt att titta på film. Vi har några exempel här på vilka filmer John såg med pappa Neil. Han fick se Halloween-filmerna. Han fick se Karate Kid. Han fick se Rocky-filmerna. Och en film som rätten fokuserade på, media fokuserade på, var att Neil den 18 januari 1993 hade hyrt Child's Play 3, känt då som Den onda dockan i Sverige. Det är Chucky-filmerna. Chucky är en docka som blir besatt av en seriemördare och sen springer Chucky omkring och mördar folk. Det här är ju ganska fånigt och det insåg filmmakaren. Och någonstans runt Child's Play 3 eller 4, för jag har sett alla de här filmerna, så tar filmerna sig själva inte på längre på allvar utan det blir en parodi. Och de är faktiskt ganska roliga. Men jag tror inte en 10-åring kanske förstår ironin i filmerna.
Nej, men Karate Kid är ju är väl inte så läskig, eller? Är inte det den?
Nej, det kan jag inte påstå. Nej. Att den är. Chucky är då nästan exakt lika lång som James Baldrier, påpekade med det. I en scen så springer Chucky omkring som vanligt och ska mörda folk, men han blir ihjälslagen i en hemsökt berg- och dalbana. Själva slutstriden är på spåren och Chucky får blå färg i ansiktet. Han har fått blå färg på sig ansiktet tidigare scener och Ja, vi har järnvägsspår, vi har blå färg. Neil Venables hävdade att John inte såg hela filmen. Men media hängde på det här. Det är den här barndockan som blir dödad av hjältarna i filmen. Och att John Venables skulle ha tänkt att James Baldry var ungefär som Chucky. Och det här skulle göra John till en hjälte.
Men det har inte John själv erkänt eller sagt.
Nej.
Det är bara teorier från folk då.
Ja, det här är vild mediaspekulation, men det har stått i tidningar.
Mm.
Robert Thompson och John Venables ställdes inför rätta för mord. Och den 24 november 1993 fälldes de båda för mordet. Det gick inte att skylla på varandra. De är de yngsta mördarna i modern engelsk historia. Men de fick en avsevärd straffrabatt. Hela tiden fram till att de var 18 år gamla hölls de i förvar. Men de fick väldigt mycket terapi, övningar. Staten gjorde allt för att de skulle bli normalt anpassade personer. Och det ledde till ännu mer kritik från allmänheten. För att det här var inget högsäkerhetsfängelse. De fick inte hänga med Fred West när han togs in. Utan de hölls borta från farliga fångar. Och när de började närma sig 18 så fick de ett antal utflykter. För att de skulle vänja sig vid att leva som vanliga människor. Så fort de fyllde 18 släpptes de och fick helt nya identiteter. Inklusive en uppväxthistoria. Så att de kunde berätta var de kom ifrån. Mm. Och staten gjorde allt. Det här kostade miljontals kronor. Och James Baldrys mamma har sagt att alla de här pengarna lades på gärningsmännen. Men jag och min familj, vi fick ingenting. 2 juli 2001, ungefär när pojkarna släpptes ut och var 18 år gamla, så rapporterade BBC att Ann Thompson, alltså Roberts mamma, hade blivit misshandlad. Familjen mottog mordhot hela tiden. Och hon skrev ett brev till sin advokat, Roberts mamma alltså, sa att hon tyckte att det Robert hade gjort var helt fruktansvärt. Men nu var hon livrädd för att hennes yngre barn skulle bli skadade. Och att hon då hade begärt vittnesskydd. Och familjen hölls gömd för att det var så många som ville skada Roberts familj. Ann Thompson sa också 2001 att kan ni snälla sluta mordhota min son, för två fruktansvärda brott gör ingenting bättre än ett.
Mm, det är klokt sagt.
Ja, hon har ju rätt. Det kom också fram senare att John Venables hade besökt Liverpool. Och det var någonting som man inte fick göra. Båda Robert och John lever nu under vissa villkor som de måste följa. Och de får definitivt inte besöka Liverpool. Men det hade John Venables gjort. Mm. Jag vet inte om det är bekräftat eller inte. Men James Baldrys mamma gick ut och sa, jag kunde ha stött på honom på gatan.
Mm.
Och så här, varför tar ingen hand om vår familj istället för att ta hand om de här mördarna?
Och de får inte heller besöka varandra. Det är totalförbud mot det.
2008 satte den svenska författaren Niklas Rådström upp en pjäs som hette Monsters på Arcola-teatern i London. Och i den pjäsen så har han använt förhörsprotokollen från James Baldry-fallet som dialog då i pjäsen. I augusti 2009 så var det en tv-kanal i Australien som heter Seven Network som använde bilderna från bevakningskamerorna för att marknadsföra en tv-serie som heter Statsmord. Det här föll inte god jord hos James Baldrys mamma och kanalen gick ut med en offentlig ursäkt.
Mm, det förstår jag verkligen.
Denise Fergus, alltså James Baldrys mamma, numera omgift då med en herr Fergus, hon har sagt att hon vill att gärningsmännen ska hängas ut för att hon är rädd att oskyldiga kan bli misstagna för att vara Robert och John och att de då kan få sina liv och bli ett helvete helt i onödan. Men att John och Robert då borde lämnas ut för att de har gjort det hemska de har gjort. Hon tror också att de fortfarande är farliga. Och hon tycker som en gång en mördare, alltid en mördare. Hon har också sagt, jag kommer inte att jaga dem och försöka mörda dem. Men om det råkar hända så kan inte jag göra någonting åt det. Om jag öppnade tidningen och läste att någon av dem hade blivit överfallen, då skulle jag inte gråta för dem.
Och hon har också berättat i en tidningsartikel jag läste. Hon läser inte artikeln. Hon är rädd varje gång hon öppnar tidningen. Eller ska bläddra i tidningen. Och står det någonting om James, så får hennes man stryka över alla otäcka detaljer. För hon vet inte ens om vad han har blivit utsatt för.
Och skönt ändå.
Ja.
Men John Venables häktades i mars 2010. Alltså ungefär 17 år efter mordet på James Bulger. Och först ville polisen hålla dolt vad det var han åkte fast för. Men i juli 2010 så fälldes han för att ha laddat ner och distribuerat barnporr och fick 2 års fängelse. Och det här var ett fruktansvärt betyg på de här 8 åren och alla pengarna som staten har lagt ner. För han var inte alls rehabiliterad. Och det här ledde återigen till massiv kritik. Men han fick till och med en ny identitet eftersom folk kunde hitta honom nu eftersom han var dömd för barnporr. Så att idag vet man inte var Robert och John är någonstans.
Nej.
Men de lever då. Vi vet ju inte hur plågade de är av den här händelsen. De kanske ser James Bulger dö varje natt. Men de har inte fått någon mer straff. Och fallet blev otroligt stort i England. Och även i Sverige. Även i hela världen. För det här är ju, när barn mördar barn, det är oerhört sällsynt.
Mm.
Men även när barn mördar barn så sker det inte på det här sättet.
Nej.
Det här fallet känns fullständigt unikt.
Mm. Men det finns ett fall som liknar det här fallet väldigt, väldigt mycket. Och det är ju det så kallade Siljefallet som inträffade den 15 oktober 1994. Och det var den 5-åriga flickan Silje Marie Redegård som kidnappades i Tiller utanför Trondheim i Norge. Och blev slagen och sparkad och stenad av 3 pojkar. Och de här pojkarna var 6.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia, movement that inspires.
Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.
6 år gamla. De här pojkarna, de klädde av henne tills hon var helt naken och lämnade henne i snön, vilket resulterade i att hon frös ihjäl. Pojkarna fick genomgå en psykologisk utvärdering, för Norges lagstiftning tillät inte bestraffning av personer som var minderåriga då under 15.
Mm. Här ledde till en enorm debatt i Norge där man ansåg att underhållningsvåld var orsaken, till exempel de fruktansvärda tv-serierna Power Rangers och Teenage Mutant Ninja Turtles.
Mm. Och så här har det ju varit. Det har ju varit så i många, många fall. Där man har skyllt på datorspel, där man har skylt på rollspel faktiskt en gång.
Mm.
Och det finns en bok som finns på Storytel som man kan lyssna på som ljudbok eller som e-bok. Och den heter När barn dödar barn. Och författare är Gunilla Granqvist, Aftonbladet och Katarina Norgran. Den är utgiven den 25 december 2018.
Oj.
Och den här ljudboken och e-boken är ett reportage som ursprungligen publicerades i Aftonbladets magasin Mord och mysterier. Och den publicerades i juni 2018. Men nu finns den då på Storytel ifall man vill lyssna på den.
Expressen rapporterar den 14 januari 2018 att James Balders mamma skriver en bok om familjetragedin. Och boken heter I Let Him Go. Jag släppte honom.
Mm.
Hon säger bland annat, citat, omedelbart efteråt kunde min man och jag inte prata om det som hade hänt. Hon berättar vidare, omedelbart efteråt kunde Ralf, min man och jag inte prata om det som hade hänt. Min man hittade sin tröst i drickandet och jag hittade min i total tystnad. Ralf var ingen som pratade om känslor i vanliga fall. Särskilt svårt blev det med de här hemska omständigheterna. Vad kunde vi säga till varandra som gjorde situationen bättre? När James tredje födelsedag närmade sig bara 4 veckor efter att han hade hittats tror jag att vi båda slog i den absoluta botten. Jag kände verkligen att jag inte kunde falla längre ner. Jag hade förlorat min son. Nu kändes det som jag höll på att förlora även mitt äktenskap. Ralf slutade komma hem om kvällarna. Jag tillbringade nätterna med att grubbla över var han var någonstans, om han mådde bra. Och när han väl kom hem ville han dricka för att glömma. Och själv ville jag somna för alltid. Men paret separerade först 2013. Efter skilsmässan träffade Denise en ny man, gifte sig och har nu 2 gemensamma barn. Som jag antar att Denise har ganska bra koll på. Hon lär ju vara en fruktansvärd hönsmamma nu.
Mm. Ja, verkligen. Och även pappan, tänker jag.
Ja, hon släppte ju James med blicken i ett väldigt kort ögonblick. Det är ju folk som har försökt klandra James Balders mamma. Mm. Men det här var ju några sekunder av uppmärksamhet.
Ja.
Och det, chansen att det här skulle hända var ju extremt liten.
Precis.
För varje gång som föräldrar har tagit blicken från sina 3-åringar så har det här bara hänt en gång.
Ja, eller förmodligen fler gånger, men
inte på det här sättet.
Inte på det här sättet, nej. Jag tänkte vi skulle ta lite egna tankar nu. Det är ett väldigt tufft fall.
Ja, nej, men vad kan man säga? Det här är helt fruktansvärt. Det är fruktansvärt på ett helt annat sätt än Junko. Men det är svårt att väga dem mot varandra. Men
det är fruktansvärt på 2 helt olika sätt, kan man säga.
Vill ni att vi ska ta upp sådana fall? Vill ni höra sånt här?
Mm.
Ni kan stoppa oss.
Ja.
Men jag tycker att det finns en poäng i att ta upp de här fallen. För att James Balder förtjänar inte att glömmas. Och att själva risken att sånt här kan hända finns ju kvar.
Ja, precis. Och jag tänker framför allt att man verkligen måste prata om de här fallen. Sedan behöver inte vi göra det i Mördarpodden, men överlag måste man lyfta fram de här fallen för att kunna se vad samhället kan göra så inte det här händer igen med andra barn. Och även den här frågan om hur man bäst rehabiliterar barn som har utsatt andra barn för det här. Så att man hela tiden fortsätter att forska på det här, hur barnhjärnan fungerar. Och jag tror också att om man kan titta på barn och se vad som får dem att mörda, så tror jag att man kan komma ännu närmare vad som får vuxna att mörda faktiskt.
Ja, det kan man nog mycket väl göra. Det här fallet är verkligen så vidrigt.
Ja.
Det är så. Och bara insikten att barn kan göra något sånt där. Det blir, här går på något sätt min gräns. Jag kan inte sätta mig in i 2 10-åringar som har begått det här dådet och hur de tänker.
Nej.
Det är helt obegripligt.
Ja, det är verkligen underligt. Och jag såg på dig igår också att när du hörde de här barnen. Mm. Att du såg helt förstörd ut. Du,
ja, det var en sån chock.
Ja, du liksom bara sa, men det är ju barn. Alltså, herregud liksom.
Är det Robert som sitter och gråter,
ja,
hela tiden?
Precis. Det är så svårt. Och det är, jag tycker det är så svårt också med barn som är ledsna. Och alltså, hade det varit tonåringar, då hade jag sett helt annorlunda på det här. När jag gjorde den här researchen, för vi har ju bokar som vi har fått manuset av, men vi har också kollat lite på olika delar också, som vi alltid gör, för att kunna hitta lite fakta som varken du eller jag vet om. Och då hamnade jag och läste på lite om barn som mördar och hur en psykolog såg på det hela. Och han menade då att barn vet vad som är lek och vad som inte är lek. Att man brukar ibland beskriva att men leken gick för långt. Men de är fullt medvetna om leken, om när den går för långt.
Vi tänkte avsluta med lite citat från Robert Thompson när han var 11 år gammal. Förmodligen från förhören, där han sa: alla små pojkar är snälla tills de blir äldre.
Då var det dags för Bokhärman tipsar.
Vad ska du tipsa om idag?
Idag ska jag tipsa om en bok som heter Ett stulet liv. Den är skriven av självaste J.C. Dugard och handlar om hennes egna liv. J.C. blir ju kidnappad när hon är 11 år och hålls i fångenskap i 18 år. Det är ju en verklighetsbaserad historia. Som sagt, det handlar om J.C.s egna liv. Hon har skrivit boken själv. Och alltså, den är så gripande. I boken är det typ dagboksidor från när hon var i fångenskap. Och hon skriver om sina kattungar. Hon födde ju barn i fångenskap. Alltså, så fruktansvärt. Och man får liksom följa hela hennes liv när hon... Ja, när hon var kidnappad. Alltså, man vill inte lägga ifrån sig boken, för den är så fängslande. Och man får ju veta typ hur de blev fria, hon och hennes barn liksom, och hur det bara var en ren slump. Och det är ju så hemskt, typ dagen när hon blir kidnappad och så. För hon blir kidnappad mitt på ljusa dagen när hon ska åka till skolan. Och hennes styvpappa ser ju hur hon blir kidnappad.
Ja, bara intryckt i bilen.
Ja, och han hoppar ju på en cykel och försöker cykla i kapp. Men tyvärr så tar det ju 18 år innan han får se JC igen.
Och man, nu har ju inte jag läst den, jag vill jättegärna låna den av dig och läsa. Som du läste upp här förut för mig, så läste du upp en lista på hennes drömmar från hennes dagbok.
Gud, alltså det är ju så hemskt. Nu tror inte jag kommer kunna hitta den här listan igen, för jag släppte den sidan. Men det är ju typ så här 10 saker jag vill göra, 10 saker jag drömmer om, och så är det ju typ så här: träffa min mamma och rida på en strand varje dag. Och, man blir så här, det blir så verkligt när man får faktiskt se hennes tankar. Och nu får man ju tänka att det är en 11-årig flicka som blir kidnappad och lever i fångenskap i 18 år. Man blir så tagen av att faktiskt se hur man tänker och...
Just också det här när hon skriver om graviteten och
precis.
Barn. Alltså, hon får ju ta kunskaperna hon hade som 11-åring, kan
jag
tänka
men
mig.
Precis, och så böcker han slänger in till henne. Här kan du läsa om hur det är att föda och lite sånt. Och, och i boken står det ju typ sådär att han här äckliga människan som gjorde det här då hette ju Philip Craig Guardio. Uttalet där, jag står inte för det. Han hade ju en fru inne i huset också. Just det kan man ju tillägga. Att han och hans fru Nancy hade då iakttagit Jacy och typ sett att hon hade börjat lägga på sig vikt och lite sånt. Och då fint sa ju de bara liksom: har du känt något? Nej, jag har haft lite ont i magen. Och vi tror att du är gravid.
På hennes drömlista om vad hon drömmer om, så står det att hon vill lära sig någonting nytt varje dag. Och jag tror verkligen att det är hennes driv inom sig som får henne att överleva.
Ja, men precis. Och att hon listar ut hur hon ska klara av det här. Och som sagt, om hon fick sitt första barn 91, 92, 93. Ja, efter 3 år i fångenskap, då var hon 11, 12, 14 år.
Ja, det är en tragisk historia och säkert en historia som...
Ja, alltså jag kan verkligen innerligt rekommendera den här boken, för jag tror jag läste ut den på alltså, en dag eller någonting.
Oj!
Ja, för alltså den är ganska lättläst.
Mm.
Eller ja, den är lättläst. Och den är så tagen, alltså man blir så här helt tagen av den, så man vill inte... Man bara, ja, men en sida till, bara en sida till och bara en sida till, och rätt som det så är boken slut. Så läs den, det är då Ett stulet liv av J.C. Dugard själv som har skrivit boken.
Mm.
Ja.
Bokhärman, tack för tipset.
Ja, tack själv Jossan.
Ja. Hej då. State of mind, 'cause I.